Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads, generally, for most people, are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Matchen är slut och det innebär att Malmö FF är svenska mästare för 19:e gången i historien. Det krävdes en vinst här i Falkenberg till slut. 3-0 slutade matchen.
Du fick inte mycket glädje med dig.
Jag vet fan om klädde om mig där, men det är guld. Det är för tappen. Jag ska ta på mig lite sen.
I oktober 2016 fick en 20-årig Frans Brorsson fira sitt första SM-guld som ordinarie mittback i Malmö FF. Redan hösten innan det hade han börjat etablera sig i laget och de kommande åren var han i princip bofast i både MFF och U21-landslaget. Men under 2018 började lyckan vända för Brorsson. Under nye tränaren Ove Rössler blev hans roll i MFF allt mer marginaliserad. Och det är först nu, efter en utlåning till danska Esbjerg och ytterligare ett tränarbyte i Malmö, som Brorsson verkar ha fått karriären på rätt köl igen. Frans Brorsson har tidigare vittnat om hårda tag under tränaren Ove Rössler. Och i den här podden ger han ytterligare detaljer kring Rösslers metoder.
Han kunde liksom, ja, men skrika mer på vissa liksom. Och oavsett, ja, det var enklare att ta vissa än att gå på en äldre spelare. Det är 17-18 år och en tränare står och skriker på dig att jag hotar mig att du ska liksom kanske inte få träna med A-laget liksom. Det är inte bra.
Brorsson är uppfriskande ärlig med hur han upplevde tiden med Rössler. Men också kritisk till att varken han själv, hans lagkamrater eller media lyfte frågan tidigare. Trots att de flesta visste hur det låg till.
Man faktar sin tunga, för annars får man det i nacken sen också. Jag tror också en anledning att man kanske inte vill berätta allt och nämna för mycket detaljer och så vidare, för att det kanske, ja, man själv får ta massa skit och så blir det en stor grej av det. Jag vet inte vad som kommer att bli av denna podden, men det är klart jag vet att jag får, man faktiskt vad man säger.
Men vi pratar naturligtvis också om comebacken i Malmö, möjligheten att kunna behålla platsen i MFFs backlinje och vad han har för drömmar om framtiden.
Det hade varit kul att spela i Championship, Premier League, Zweite eller Bundesliga. Men jag är sjukt öppen, jag ska vara ärlig. Jag är sjukt sugen på att prova en ny stad, prova ett nytt land, lära sig nytt språk och så vidare. Det hade också varit kul att komma kanske vara ännu längre på kontinenten.
Utöver detta talar vi om jakten på SM-guld, om plats i Europa Leagues gruppspel, varför han uppskattar nye tränaren Jon Dahl Tomasson, om tränarcirkusen i Malmö FF, om hur det sved att förlora kuppen, om hur tiden i Esbjerg utvecklade honom och varför han älskar trycket att representera Malmö FF. Men som vanligt inleder vi podden med en faktaruta. Ålder?
24.
Bor?
Vid Kronprinsen, Slottsstaden i Malmö.
Familj?
Flickvän, ja, och bror, pappa och mamma.
Utbildning?
Gick ut gymnasiet 2015.
Lön?
Ja, helt okej.
Vad kör du?
Jag kör en DS. Citroën från början.
Vad läser du?
Jag läser mycket investeringar och senaste boken 10X av Grant Cardone.
Vad tittar du på?
Tittar på Billions.
Vad lyssnar du på?
Mycket podcast, annars mycket house.
Vad spelar du på?
Inget.
Vem är för dig världens bästa fotbollsspelare genom tiderna?
Messi.
Vilket är ditt favoritlag och varför?
FC Bayern München. Jag är döpt efter Franz Beckenbauer och farsan har kört in på tyska spåret och köpte mycket Bayern München-prylar när jag var liten, så det var ett enkelt val att det blev så.
Vilken är din största merit som fotbollsspelare?
Största merit har två SM-guld, även Champions League mot Paris hemma.
Vilken är den största upplevelse du varit med om i fotbollssammanhang?
Första guldet var speciellt, för att när jag spelar mycket det året och när spelarna eller sportarna stormar mot Falkenberg borta. Det var kul.
Vilken är den bästa tröja du bytt till dig efter en match?
Jag aldrig bytt till mig någon tröja.
Varför inte?
Jag behåller mina egna istället.
Vilken regel hade du velat ändra på i fotboll?
Kanske tre gula och sen rött istället för två gula och rött.
Det hade du haft nytta av.
Mm, det hade jag.
Vad hör du mest på planen när de andra vill få dig ur balans?
Ja, nu senast mot Elfsborg var det sjukt mycket, mycket trash talk. Alltså. Allt med på liknande, men små kommentarer.
Vad är det som, de säger då?
Ja, men som typ när Kise fick en armbåge där det kunde ha varit rött, efter han kanske det är rött, så blev det bara gult och då skrek man, nej det borde vara rött. Då bara, hur fan ser du det? Och bla bla bla, och så går de igång då. Jag bara, nej jag ser inte, men det finns väl anledning att han ligger kvar liksom. Men de är på ett menligt lag.
Vem är den bästa du spelat med eller emot?
Det är väl mött Zlatan. Spelet med många bra. Jag tyckte Ekrem, när han var som bäst i Malmö, var han helt galen.
Vad har du tränat mest på under din karriär?
Det får man säga gymmet, fysiken.
Vilken egenskap kan du bli avundsjuk på när du ser en annan spelare?
Extrem bollkontroll på små ytor, framförallt kanske de ska skjuta från ingenstans.
Vilken är din favoritfilm?
Django Unchained.
Vid vilka tillfällen ljuger du?
Nej, jag ljuger inte. Så var det på planen kanske, om man bara ljuger om något.
Vilket köp ångrar du?
Mitt piano här hemma. Det borste jag samma damm.
Vad gör dig rädd?
Döden.
När var du riktigt lycklig senast?
Jag är lycklig nu. Jag ser det mer som ett tillstånd. Så att jag är lycklig nu.
När grät du senast?
Nära vän till vår familj då i vintras.
Berget, det är fint. Och här Erik Larsson! Och en stor räddning! Och det var på returen! Och det är Frans Brorsson!
Ja, det här är ju de mest osannolika avslutarna i den positionen också.
Ja, först är det högerbacken Larsson. Och så på returen kommer mittbacken Brorsson. Och sätter 2-1 Malmö.
11 månader efter att Frans Brorsson gjorde sin senaste match från start i Malmö FF, var han i början av augusti plötsligt tillbaka i startelvan i 3-0-seger mot IFK Göteborg. Och bara några dagar senare gjorde han sitt första allsvenska mål i derbyt mot Helsingborg. Från att ha varit djupt nere i frysboxen och utlånat till Esbjerg under våren har Brorsson verkligen tagit chansen under Jon Dahl Tomasson. Frågan är hur han ser på möjligheten att behålla startplatsen när exempelvis Lasse Nilsson och Rasmus Bengtsson är tillbaka från skador.
Du är tillbaka i Malmö FF och har plötsligt tagit en tröja i laget. Det svänger snabbt i den här sporten.
Ja, det svänger snabbt. Brukar man säga i hockey, men det här verkligen kommer från Esbjerg direkt och fick inte spela sista matcherna där. Och nu helt plötsligt så har man spelat alla matcher möjliga sen jag kom tillbaka förutom cupfinalen. Där jag var och är spelklar. Men ja, det är ingen speltid där. Men annars har jag spelat alla 8, tror jag det.
Hur överraskad är du?
Lite överraskad att man fick chansen så snabbt. Men å andra sidan så har vi mycket skador på just backpositionen. Så det var mer om tränaren skulle liksom börja kasta in mig snabbt. Han säger mig på träningar och sånt och ja, det har gått bra på träningar och sånt, men det är klart att kanske hade väntat lite längre, men jag bara tar chansen direkt.
Ett tag kändes det som att du var på väg bort snarare från Malmö FF.
Ja, jo, det vet man aldrig hur det skulle se ut. Men jag ville få en utlåning och få spela för minuter och sen kom jag igång där, så kom corona. Sen är corona avslutades, ja, om man kollar fotbollsbiten när vi kom tillbaka. Plötsligt så fick jag bara spela en match där vi vann och jag gjorde även mål och sen så fick jag inte spela. Sen kom jag tillbaka så svårt att veta var man stod fotbollsmässigt och form och så vidare. Och ja, men min tanke var hela tiden att komma tillbaka till Malmö och spela.
Vad händer? Lasse Nilsson är ju redan tillbaka. Vad händer när även Rasmus Bengtsson kommer tillbaka?
Ja, han är väl i princip tillbaka. Men kanske inte kommit in i matchtempo så här. Men det gäller att prestera hela tiden. Och ja, hålla sin plats. Även om jag avstänger nästa match här mot Örebro. Så hoppas jag att fortsätta prestera. Som du har gjort hittills.
Ni har ju även kvalspel till Europa. Hur viktigt är det för er att gå till Europa med tanke på att ni har sån bred trupp så att alla faktiskt ska få speltid?
Det är klart det är viktigt. Vi har en bred trupp. Alla vill spela. Det är svårt att hålla alla nöjda. Och Europaspel vill alla spela. Alla spelar. I och med att vi har gått till Europaspel många gånger de senaste åren så är det ju kul och skönt också för supportrar och spelare att få spela de matcherna. De är lite extra. Framförallt då det är bara ett möte så är det ju vinnaren försvinner direkt.
Om man ser till att det var nog inte så många som hade tippat att du och Anel Ahmedhodzic skulle vara mittbackspar vecka, eller match efter match så här i augusti.
Nej, det tror jag väl säkert ingen av oss kanske börjar med året egentligen. Men ja, nu är vi där och det har gått bra, enkelt att spela med och ja, så länge vi tar poäng, håller sig i ledning och vinner match och släpper in få mål och så kanske det kommer fortsätta så också.
Hur är Arnel att spela med?
Nej, väldigt enkel. Vi hjälper varandra, enkelt att kommunicera med och ja, väldigt bra passningsfot. Jag är snabb, vinner mycket nickduell också och vi kan ha hög backlinje, vi är rätt snabba båda två så att det passar oss bra för spelsätt tillsammans.
Både du och Anel har ju lämnat Malmö och gått på lån till Danmark och även fall han fick spela mer än vad du fick spela. Vad är det som kan vara nyttigt med att komma iväg så?
Ja, det är klart sig själv. Man får egen lägenhet och inga vänner eller familj som man kan träffa liksom efter träningen, utan man, ja, man har mycket egen tid, men även nytt lag kommer in i ett nytt land, även om det bara är Danmark, så är det ändå lite annorlunda kultur kanske. Och en fysisk liga, mycket inlägg, hörnor, inkast, ett stora spelare, springer mycket och kanske bidrar till jag får en bättre fysik rent konditionsmässigt när jag var där kanske, om jag bara kollar så här, även om det inte gått så lång tid och försöker åter eller reflektera, så är det kanske mycket snabbare ryck fram och tillbaka, lite mer Hawaii om jag ska att hålla det enkelt. Och sen det är väl det som är största skillnad.
Hur gick dialogen mellan dig och Daniel Andersson innan du gick på lån? Du förlängde ju ditt kontakt med ett år, så att du har kontakt över 2021, och så gick du på lån. Vad sa ni till varandra?
Nej, men det var liksom mycket på min räkning att jag ville komma ut och få speltid. Alltså egentligen att det är öppet race här i Malmö och att vi gärna stannar kvar här. Och jag tog fighten, så jag bara att nej, jag vill få liksom speltid, och Esbjerg har liksom sagt att de ska köra på mig. Och det gjorde de till en början, sen efter Krona ändrades det lite, så det blir ingen jackpot där heller. Men med facit i hand så har jag ändå tagit med mig saker därifrån och sen gjort att jag kommit tillbaka fysiskt bättre form än förra året när jag hade mycket skador.
När Malmö fick lite skador så försökte de väl kalla tillbaka dig tidigare. Hur svårt var det att hamna i kläm mellan att ha gått på lån till Esbjerg och liksom att komma tillbaka till en klubb som verkligen äger en?
Ja, ju absolut. Det blev mycket skador där och försökte gå tillbaka mina fönster stängde. I den vävan så fick jag spela match och vi vann. Vi gjorde mål och så till snack med deras sportchef och han sa att när vi tror på dig och du ska spela här och det kommer bli viktigt nu när vi förmodligen har playoff match och så vidare. Det var inte så mycket för mig att göra egentligen. Jag hade kontrakt med SB så att jag ägde inte frågan.
Oj, fast frisark. Nu är det utvisning på Malmö här. Brorsson får sitt andra gula och blir utvisad.
Nej, onödig.
För en armdragning i 58 minuten redan. Så tappar detta tungviktsmöte Frans Brorsson. Armdragning på Henok Goitom.
Det kan man kalla fullständigt onödig varning.
En dum utvisning som gör att vi tvingas backa hem mer än vi vill också. Så det är surt när man har ett gult kort, så man tänker efter lite. Det snackar vi om i halvlek också. Det är liksom, det är enkelt och fanns vete liksom. Så det är inget mer med det. Men det är bara att ta nya tag. Vi fortsätter jobba på.
Spelmässigt så är du avstängd nu. Fyra kort på de här matcherna. Tar du lite för mycket kort eller är det något man får tugga i sig som mittback?
Nu kanske det blivit lite mycket kanske, men ibland är det mest kontringar som jag fått stoppa. Inga jättefula grejer som jag kan tycka. Det är mest kontringar för att stoppa anfallen, så tagit ett par gula. Men de andra åren, just gula kort, så har jag legat på 3-4 stycken på en hel säsong. Faktiskt, så att jag brukar inte ta överdrivet mycket kort egentligen. Kanske mer röda än gula nästan.
Ja, för det finns ju några rätt tuffa tacklingar, eller fula. Jag menar, det finns ju Norrköping och AIK och Östersund och så. Vad säger du när du tittar tillbaka på dem?
Nu var det ett tag sedan jag tog såna tuffa dueller eller dumma delar också, kan man också säga. Men en blandning av att man varit kanske för taggad, lite orutinerad kanske. Jag har väl gått över gränsen vissa gånger. Men jag får gå på mina styrkor. Det är liksom, jag vill spela hårt och ut en del smällar. Sen ibland så kan det bli lite för tufft. Det är väl fler som får röda kort.
Absolut är det. Hur har du slipat bort det liksom, att just inte tappa huvudet?
Ja, men det tror jag, hoppas att inte ta röda i allt för ofta eller så här. Sen kanske det kommer hända framtiden ändå, men kanske på lite annorlunda sätt. Men det är klart att man försöker hela tiden utveckla saker och hålla nerverna i schack. Och en styrka jag har är att jag aldrig liksom lägger så mycket kraft på just vad domaren dömer, eller så, även om man kanske gör fel, är att jag släpper det väldigt snabbt och inte lägger energi på det, även om jag gör mål. Jag inte firar så jättemycket, så man inte kommer ur sin bubbla lite.
Du fick ju även ett gult kort här om året som drogs tillbaka felaktigt. Kan det bli så att man får gula kort för att man skaffar sig ett rykte som en hårding?
Nej, men absolut, det tror jag säkert. Jag tror många domare kanske har snack på sina träffar att andra brukar och sådär, och då har man kanske det undermedvetet att han ska ha gult den här situationen, när en kille som kanske är glad, som kanske ser jättesnäll ut och inte världens största spelare, och kanske gör han något, så kanske inte han får kort lika lätt, även om det kanske minst lika tufft och lika fult. Så det är klart att det spelar säkert roll. Jag hoppas jag håller på att slipa bort den stämpeln.
Om du klassar din styrka, vad är de?
Snabbhet, fysiken, att vinna mina dueller, det skulle jag säga. Även jag har förbättrat uppspel och så här också de senaste åren, tycker jag.
Ja, om du ser till vad tränarna pekat på att de vill att du ska förbättra.
Nu har inte jag med den här tränaren snackat så mycket om, jag har inte hunnit så mycket, det är mest bara match. Men de andra åren har väl varit mer uppspel, på längre uppspel kanske, att våga spela liksom lite mer, och tycker jag har gjort, och håller mig kanske lugn i vissa situationer, även om mitt jobb är att hålla rent där bak, så att jag ska inte heller göra något som inte är min grej, utan jag fokuserar på det som man är bra, fortsätter göra det och utveckla det man är bra på.
Om man hoppar lite tillbaka till din karriär, och om man är i min ålder, så kan man ju din farsa Jonas Brorsson i Trelleborgs FF, han och Leif Enqvist brukade spela 0-0 på sin kant, lite som en checking line. Vad har du för bild av din pappa som spelare?
Jag har bara sett han på ett VHS-band för 15-10 år sedan, alltså väldigt länge sedan. Man kunde knappt säga liksom vem det var som sprang där. Annars har jag bara hört, sett artiklar. Jag var väldigt tuff, och på den tiden, då vet jag säkert bättre än mig, men antal gula kort kunde jag nästan ta i varje match. Väl.
Det var lättare då, ja.
Ja, och då kunde han ju spela. Jag gjorde jättemånga tuffar för att vara gult, och fick inte rött på samma sätt. Men han levde på det han var bra på. Det var väl irritera motståndarna och spela tufft och vara jobbig att möta.
Efter han slutade så jobbade han ju även inom Trelleborg när du var lite mindre. Vad tror du betyder att han fanns inom fotbollen för både dig och din brorsa?
Ja, det är klart att det betyder jättemycket. Alltså, vi bodde ju på Bångavallen i princip. Vi gick där i katakomberna med materialerna, spelarna. Vi åkte på träningsläger till Åhus med spelarna och spelade på B-plan när det var match. Vi tröttnade på att kolla på hur vi skulle spela istället. Fick säga allt inifrån. Så att det är klart att det enda vi gjorde var att äta, sova och spela fotboll i trädgården med Jonas och så här. Så att vi gjorde riktigt mycket, och han har hjälpt oss som ett bollplank under åren här.
Var det givet att satsa på fotboll? För ibland kan man ju bli lite skrämd av ens föräldrars intresse och snarare göra tvärtom.
Ja, jo, det ser man ju också på Beckham till exempel. Jag tror ingen spelar där i deras barn. Men nej, det har egentligen inte funnits något. De har inte pushat alls. De har istället fått hålla oss istället. Både mussarna och fastarna har fått hålla oss. När vi ville träna mer och spela mer. Även på friidrott ett tag. Så de vill nästan hålla tillbaka oss. Så när de har aldrig pushat. Oftast är de föräldrarna som inte har gjort en resa inom sport som pushar mest.
Din pappa kommer vara nöjd med jämförelsen med Beckham. Om man ser att du just bär Frans Beckenbauer och att du är döpt efter honom. Det är något som förpliktigar. Vad har du för bild av Frans? Kaiser Frans?
Kaiser Frans. Ibland är det några journalister som brukar skriva det. Nej, världens bästa mittback, en av världens bästa mittbackar, Libo, var han spelade ett tag i världen. Så att, ja, det är ett stort namn att bära, minst sagt. Jag har inte sett han spela, det kan jag inte säga. Kanske någon i Tyskland, Västtyskland, kanske någon bild, men inget annat.
Du hade ju TFF i ditt Skype-namn, och du började ju karriären där. Vad är TFF för dig?
Jag har inte använt någon Skype längre. Jag tror ni var lite mer så här moderna, körde Zoom eller en team och sånt här. Nej, det är en eller bra, jag följer dem lite då och då. Nu spelar ju inte Bryssan kvar längre, men när han spelar innan så följer man dem ju extra mycket. Men jag har även jag fast han under åren varit med liksom och trävet med True Blues, deras supporterklubb, för stötta och jag gillar klubben. Men nu är det ingen konkurrenssituation längre. Alltså Malmö och Trelleborg är så olika världar, så att det är mer en farmarklubb har blivit lite, kan man säga.
Istället, ni flyttade ju så att du spelade i Näset innan du kom till Malmö FF. Hur mycket tvekade du innan du lämnade Näset för att bli något slags ungdomsproffs i Malmö FF?
De har frågat ett tag om vi ville börja där. Och vi ville vänta ett år innan vi verkligen gick över. Vi spelade med Näset, var duktiga. Vi hade vunnit Skånecupen, inomhuscup, två gånger i rad. Och andra gången vi vann på vintern där gick vi över. Jag, Brussan och en annan polare som också spelade där i BK Näset. Så att 14 är det väl rätt lagom, tycker man verkligen vill satsa. Att gå till mer likasinnad elitsatsning. Det är svårt att göra det i mindre klubbar. Så att det var väl ett bra steg just där då.
Hur var utbildningen som ungdomsproffs i Malmö?
Väldigt bra. Bra tränare och bara en sån grej liksom, när man kommer in, man hälsar och tar i hand. Skaka hand liksom varje gång man gick eller man kom och gick. Liksom disciplinerade grabbar liksom, och man lyssnade på tränaren och det var liksom, alla var där för en sak, alla ville bli fotbollsspelare och med A-laget förr eller senare. Så alla hade samma mål.
Hur många av dem som var i din årskull har blivit elitspelare?
Det är Sixten Molin som är så sund just nu. Erdal Rakip, lika gamla. Så vi har följt, det är bara Erdal Rakip och jag som följt varandra hela vägen. Faktiskt. Sen är det ju just från U14.
Men det är rätt få. Alla kom dit som 14-åringar och trodde att de skulle bli spelare i Malmö FF. Och så är det en i två då som går hela vägen.
Ja, det är inte så vanligt. Jag vet inte vad snittet ligger på, men det är väl en eller två eller en och en halv, eller de brukar säga. Så nej, det är inte vanligt. Det är svårt att komma fram.
Hur mycket är tillfälligheter? Hur mycket handlar på om att det är ens egen insats?
En blandning skulle jag säga. Om man inte kanske extremfall, där man liksom är så mycket bättre än alla andra. Men det skulle inte jag säga att jag har varit. Det som har gjort på mig, varför jag fick lärlingskontrakt i Malmö, var ju Youth League-matcherna. Vi gick ju till Champions League, A-laget, och Youth League fick också vi U19-spelare möta de andra lagen, U19-lag. Och där gjorde jag väldigt bra matcher på hösten, där Åge satt och kollade och Dyresen satt och kollade och Danne såklart. Och efter de matcherna så fick jag ett lärling. Annars så var jag ju på väg till Höllviken och Trelleborg. Så det var små tillfället.
Ja, kan man ibland slås ändå av det att man satsar så otroligt mycket för att nå någonting och så är det egentligen så små grejer?
Absolut, men man utsätter sig för det ju, så förr eller senare, jag tror på, är du så bra under lång tid så kommer man ändå fram. Man ser många andra vägar och kommer upp igen. Du har ju Delmian i Astrid i Varberg. Han spelade också i Malmö och sen så har gått den långa vägen så att säga genom divisioner, Olympic och så vidare. Och tror du på dig själv och du visar kvalitet varje år så till slut hamnar du där du hör hemma om du håller skadefri. Det är vad jag tror.
Jag läste också, det var nog i kanske offside-reportaget eller någon annanstans, om efter de här matcherna så fick du även hoppa in i en cupmatch mot Mjällby. Ni satt två mittbackar på bänken, du var den som fick hoppa in och gjorde det bra, och att det var det som kunde tippa över.
Halmia var det?
Ja, Halmia.
Halmia. Jag tror du sa Mjällby.
Nej, okay. Jag sa nog Mjällby, men du, det är Halmia, jag vet.
Absolut, det avgjorde också såklart. Och jag har sett Blomqvist, Alexander Blomqvist, som nu spelar i Sundsvall tror jag. Han var 94, jag var 2 år yngre. Och då trodde jag inte en chans att jag skulle gå före honom. Och ändå satt Åge in mig, för han hade sett mig i Youth League-matchen och hade det i minnet. Och vi kom in, tror vi, låg under 20 minuter kvar. 1-1 förlängning, vi vinner på förlängningen. Och det gick bra för min del. Och då kanske vi vis på att... Ja, han håller liksom och håller för pressen och man får en chans där, utöver det. Och sen så får man ju fler chanser efter man har visat att man verkligen håller.
Du har ju inte varit mittback hela din karriär. Vad betyder det att du har spelat på flera positioner?
Ja, jag tror att de flesta som kommer fram till allsvenska elitnivå är att de har provat på de flesta positionerna. Jag började som anfallare i mittfältare, utomfältare. Och gjorde massvis med mål i Bäckenäset på 7-manna och 11-manna. Det var det jag gjorde. Och sen så när jag kom till Malmö så blev det högerytter och sen rätt snabbt högerback. Så högerback spelade jag ju mest under ungdomsåren i Malmö. Och sen så blev det mittback av någon slump tror jag. Någon var skadad och så här. Sen så hamnade jag där och sa att jag trivs bättre där. Så blev det mittback.
Ja, det är fascinerande. Din brorsa Fred, det är brorsan som ju var i Trelleborg och Örgryte, nu spelar Österlen. Är det också tillfälligheter? För ni var ju bägge lovande liksom att han hamnar där. Han har haft lite otur med skador.
Är det tillfälligheter att han är Österlen numera?
Ja, att han inte liksom blivit allsvensk. Blev inte kvar i Trelleborg och sen Örgryte och sen då lite neråt i seriesystemet.
Nej, absolut. Jag tror också det kan vara tillfället. Han är väldigt duktig. Jag bara kollade på dem sist mot Sojanska. Han är för bra på att spela i tvåan. Men han ville få en nystänning där. Spela senast Örgryte. Och det innan dess Trelleborg. Och vi möttes i Allsvenskan för 2 år sedan nu. Han är ju ändå på... Nej, han är elitspelare. Alltså det är han. Men absolut jag det. Kanske jag känner ibland bara shit. Jag hade lätt kunnat... Ja, hamna på liksom superetta och sen så kanske inte lyckas eller bli skadad, korsbandsskada. Sen här plötsligt så kanske man måste ner divisionerna för att ta ny fart. Så att, nej, ibland så kan det gå snabbt åt båda hållen faktiskt.
Just att man har förstått att ni spelade mycket fotboll tillsammans och så, ni är nära i ålder. Hur var det att mötas i Allsvenskan?
Nej, det var speciellt. Från att de var i division 1 till Allsvenskan på liksom 2 år och så möts vi. Kanske aldrig före igen, det vet vi inte. Så att, det var kul att få det minnet faktiskt. Det var kul.
Om vi går till Malmö FF, vad betydde Åge Hareide för dig?
Det är egentligen han som vågade sätta in mig. Första året fick lite skador första halvåret, spelade ingenting alls eller var inte med truppen, ingenting. Det här plötsligt har vi Champions League kval mot Algeris första omgången och jag har inte varit med truppen liksom på flera veckor. Och sen så helt plötsligt så kommer han på träning mitt i högsommaren och säger förbered dig imorgon, du kommer spela. Då blev jag chockad liksom och lite nervös och sånt. Just då, men sen släpper det när han börjar lira. Och de matcherna, en vecka gjorde 3 starter. Vi gick vidare Champions League och spelade fys med Örebro borta. Så att det är den veckan som gjorde så att jag fick vara kvar i Malmö tror jag. För annars hade det förmodligen blivit en utlåning någonstans.
Vad såg Åge hos dig, tror du?
Han visste vad han skulle få ut av mig. att jag gör allt och ja, stabil spelare och jag gör som jag blir tillsagd liksom. Och ja, konstanta tid. Så jag tror det han såg i mig att jag är rätt snabb och fysisk. Så att, ja, det var ändå ja, stort att han vågade köra på mig. Det är inte många som hade gjort det i och med att det skulle bli liksom 2-0 i röven där mot Zalgiris hemma. Så det är rätt tuff bortamatch som väntar i ett Champions League-kval. Så att, jag blev chockad över just ett kval och inte liksom en allsvensk match.
Om man ser till att du hade ju en lång period där ni inte förlorade i allsvenskan. Jag kommer inte ihåg exakt, men du vet, det skrevs ju om det mycket. Det gissar jag att du snappade upp. Hur var det? Hur mycket självförtroende gav det att det alltid gick bra för laget? Det var ju naturligtvis inte bara du, men det på något sätt blev det ju något att du förknippades med det.
Ja, jag vet inte vad det blev till slut när jag fick starten. Det blev 30-tal, 33 eller något sånt matcher där vi inte hade förlorat. Ja, det är klart att det spädde på självförtroendet och gav mig en trygghet att ja, det liksom går bra när jag spelar. Sen kanske ibland med tillfällighet och lite flyt såklart. Men och vi spelar i Malmö så vi vinner mycket matcher. Men ja, det är klart att det spelar roll. Istället för att börja med en förlust på 4-0, det är inte kul. Nu var det istället tvärtom. Precis som nu när jag kommer tillbaka nu har vi mött Göteborg borta och 3-0 direkt och ja, då man växer man snabbt.
Du pratar ju precis som många i Malmö om att liksom det här med att vinna och så, och att jag läste någon intervju att du fortfarande kan gräma dig när cupfinalen mot Häcken kommer upp. Är det fortfarande så?
Ja, det är ju det. Mitt i sommaren, eller maj var det väl, sjukt varmt var det. Fullsatt arena och liksom ja, en straff ifrån att ta hem guldet och ja, fest och hela stan och så vidare. Så plötsligt så jag kom hem ensam och äter en dålig lunchlåda, middaglåda från laget och ensam hemma i Höllviken. Ja.
Kan man beskriva för oss utanför vad det är? Ni pratar ju mycket om det här med vinnarkulturen och kraven, och det finns ju fler klubbar som har det, men vad det är det speciella med Malmö?
Ja, det är att liksom man kommer en stor historia i ryggen. Hög folk sätter press på oss liksom, supportarna, och vi själva sätter press på att vi ska vinna. Vi tog den andra stjärnan och nu ska vi ta den tredje. Så att liksom distinktionen har bara varit jag vet ju bara Malmö förutom ESB nu. Och där skillnaden var att Malmö liksom, folk jobbar extra i gymmet extra, ställer högre krav på varandra, man får höra det om man inte gör sitt jobb. I ESB fick man inte höra det. Det var stor skillnad att folk liksom accepterar att man förlorar. Det är väl liksom bara, ja, livet går vidare, det gör inte så mycket. Så är det inte i Malmö. Man glömmer inte bara att liksom skita i det. Man ser till det fina istället så man kan vara bra istället.
Var det likadant där du började som ungdom i Malmö att det var viktigt att vinna?
Ja, jo. Det har väl varit det. Alltså mycket ändå resultat sånt här och sen så blivit mer kanske fokus på spel den senaste åren faktiskt. Ändå går det bra för ungdomslagen. Men det blir väl den, ja, ska man spela och förlora och spela hela tiden och så kanske man inte vinner och så får man skit för det eller satsar bara på resultat. Det är en balans, men jag tror att fokusera på spelet i alla fall fram till en viss ålder.
Om man ser tillbaka över de här åren så har det varit många tränare. Om vi börjar med Allan Kuhn som kom efter Åge Hareide. Varför lyckades inte Allan?
Ja, varför lyckades inte? Ja, han tog guld. Han tog guld. Men han fick inte vara kvar ändå. Jag vet inte riktigt.
Men hur mycket hade ni spelare att säga till om att inte han liksom blev kvar?
Ja, alltså jag själv hade inget, jag hade liksom inga möte eller så här gruppmöte för jag kanske inte är en av de äldre då eller ledarna just där och då. Så kanske inte så mycket att säga till om faktiskt.
Men du hörde ju snacket i omklädningsrummet.
Ja, så det kan ju vara de äldre går ihop och snackar lite extra om det kanske, så här. Men ja, det var väl kanske strukturen på, vi börjar rätt knackigt och sen så helt plötsligt så vann vi varenda match. Jag tror ja, att det kanske var att spelen ändras lite för enkelt, så inte alltså resultaten kom, men vi vann guld och fantastisk person.
Har du, hur överraskad blev du när ni vann guld men han fick gå?
Jag är klart man blir överraskad. En guldtränare går. Nu har man blivit van vid nästan att ja, det har varit mycket tränarbyte på just de positionerna. Så ja, det krävs mycket att stanna kvar i Malmö. Det är inte bara stat som gäller. Det har vi sett.
Ja, för att efter honom kommer ju Magnus Persson som också vinner guld och som året efter guldet så går det ju lite knackigt på våren, förlorar kuppen och han får gå också. Hur reagerar du då? Han fick i och för sig lite mer än ett år.
Ja, nej, ja, vi hade ju väldigt bra, så han engagerad kille som vi hade, jag spelade mycket under Magnus och hade bra del och han trodde på mig. Och ja, så var vi inne en jävla dålig period alltså, hela laget och alltså. Det är lätt att träna ryker. Alltså det är en kvittad vän som var där. När man inte vinner på lång tid och man spelar Malmö. Det blåser ju även för de som ja, bestämmer detta. De som jag sitter i styrelsen och så vidare. Så att de får också ta ansvar och de fick ta ett beslut där och då.
Vilken skuld kan man känna som spelare då?
Så att du kanske så heter det. Peka på, men det är många misstag under kort tid och inga poäng, så att nej, det här, hade vi vunnit där eller gått okej, okay, då hade han kanske fått vara kvar, så att det är liksom, ja, så är det att träna liksom, det är vi inte förlorade de matcherna och vi ville ju ligga topp, så att vi vill ju inget heller än vinna.
Hur hanterar du själv det att det blåser kring att spela i Malmö FF? Jag menar, passionerade supportrar, det kan ju ibland slå över till att det går, man går lite långt. Hur hanterar du det?
Jag försöker hålla, alltså läsa aldrig vanlig media så mycket det går, undvika det. Oavsett hur bra det går, om det går jättebra och man har gjort massa mål, eller när jag inte gör massa mål, men alltså man gör mål och man spelar och det blir vinner, så försöker jag inte läsa för kanske på vatten över huvudet. Sen så helt plötsligt när det går dåligt ska man inte heller läsa liksom. Så lika bra att hålla bara på jämn nivå hela tiden. Söka det utom faktorerna som inte jag kan påverka liksom, inte påverka mig. Och det gör jag genom att inte läsa massa med det. Så jag liksom läser inte fotbollskanalen och så vidare. Jag läser ingenting inom sport i princip.
Hur håller du dig undan? Jag tänker att sociala medier är ett sätt för att göra att folk faktiskt ändå kan nå en och att man kan bli nådd av vad som skrivs och sägs.
Jo, men det gör jag. Jag har Instagram. Det är det enda jag har utåt. Jag använder inte min Twitter och Facebook har jag bara nära vänner och så vidare. Så att, men det är klart att de skulle kunna nå mig på något sätt om de skulle vilja. Men försöker ha inställningar så att man inte nås av allt.
Och ibland hör man ju från läktarhåll också. Det, jag menar, passionerat kan det ju vara, men det kan ju svänga snabbt.
Nej, absolut. Men det gillar jag med Malmö. Så nu när jag var ESB så fick jag bara känsla, bara shit, alltså här går man på stan och vi har förlorat massa matcher. Ingen bryr sig, ingen går fram och säger lycka till eller... Ja, ingen säger gå hem och träna mer, ni ska inte vara här på stan liksom. Inga sådana grejer, och det kan man få i Malmö om det inte går så bra. Och sen andra sidan det går bra, så är det många som går fram och hälsar och lycka till och kör hårt och bara spela till sist och så vidare. Så att jag har hellre den pressen än att ingen bryr sig.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And UnitedHealthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Och idag meddelade Malmö FF att Ove Rössler lämnar sitt uppdrag som huvudtränare dagen efter att klubben blivit klart för 16-delsfinal i Europa League. Parterna säger sig ha olika syn på föreningens framtid. Den 51-årige tysken tog över Malmö förra sommaren och nådde som bäst en andra plats i Allsvenskan.
Det blev måhända inget SM-guld för Ove Rössler. Efter att ha tagit MFF till 2 raka 8-delsfinaler i Europa League så var det knappast de sportsliga resultaten som låg till grund för att den tyske tränaren och Malmö FF skildes åt. Redan innan Rössler lämnade hade det sipprat ut uppgifter om en tuff ledarstil som emellanåt gick över gränsen. Frans Brorsson var en av de första att bli mer konkret kring tränarens metoder i en intervju med Expressens Daniel Kristoffersson. När nu tar upp tråden igen så berättar Brorsson mer och belyser dessutom en tystnadskultur kring det hela.
Efter Magnus Persson kom ju Ove Rössler in och ingen har väl missat Expressens intervju med dig där du berättade att du blir inlåst på en toalett. För det första undrar man ju, hur går det till när man blir inlåst på en toalett? Jag tror man låst inifrån.
Ja, jo, alltså vi var ju båda på toaletten. Det är en stor toalett, så det var ingen liten toalett vi stod på. Men när han stängde dörren, för det var väl enda grejen man kunde vara själv på antagligen efter en Häckenmatch för 2 år sedan, tror jag. Och han var inte nöjd med något agerande som hände i slutet. Även om just den matchen hade gått väldigt, väldigt bra för mig. Så jag hade en bra känsla och så får man en hyvling det första man får. Man kommer in, man inte ens kommer in i omklädningsrummet, så får man en hyvling.
Hur tog du det?
Ja, där och då hade jag ändå lärt känna vad det för person, rätt impulsiv. Kanske det är för konsekvenser för en individ liksom. Men man började lära känna honom då och kunde liksom, ja, han gör bara, han kan reagera så. Sen kanske han lägger inte så mycket vikt på det liksom. Men någon annan i sin tur kanske jag tänker på det, om man kanske är ung kille, inte är superung, men kanske man är jätteung och får hyvlingar och sånt, så klart att det kan påverka en jättemycket.
Hur var det några dagar senare? Var allt som vanligt då, att den inlåsningen och avhyvlingen inte hänt, eller?
Ja, det var väl ingen, han tänkte nog inte mer på det, tror jag, faktiskt. Men det är klart att alla såg ju det i laget att jag gick in med honom till toaletten, så att liksom det efter senaste intervjun var ju, ja, jag tog inte upp det själv, men det känns som att folk såg också. Det var liksom inte, det hände liksom, ja, det hände liksom det, och impulsiva saker kanske är lätt hänt, men jag kan ju inte så smart att göra det som ledare och tränare.
Hur lång tid tar det innan man slutar lyssna på någon som mest skäller?
Bra fråga. Det är någon månad skulle jag säga. Sen så väger det inte tungt. Spelar man bra och man får höra att man är dålig och att det är vad som händer och att man står och skriker. Ja. Och sen så där, spelar man dåligt för man har samma sak. Ja, då väger det inte så tungt. Så att en tränare som bara står och skriker för mycket oavsett hur det går, det är i längden inte inte så optimalt, tror jag.
Det går inte att komma ifrån att han gjorde ju väldigt bra resultat med Malmö FF. Vad hade han som var bra?
Ja, absolut, resultaten var extremt bra. Han fick oss att vara väldigt strukturerade, veta vad vi skulle göra och se till att vi gjorde jobbet. Och att ja, fick man inte, gjorde man inte jobbet ordentligt, så ja, då fick man höra det, vilket också är bra liksom. Man ska få höra om man inte gör ett jobb, absolut. Och ja, det är mycket poäng och kom till slut, jag kom i tvåa.
Ja, det var det väl. Tvåa.
Tre, ja.
Jag kommer knappt ihåg, jag vet bara att han tog framförallt vidare i Europa League två gånger och liksom vidare från gruppen två gånger. Och där fick han ändå sluta. Då blev man ju återigen lite förvånad, eller?
Eller? ja, men det var väl kanske sättet som ja, liksom utförde det på. Att spelare... kanske också en föryngring. Han satt så mycket på äldre. Det var någon match där han gjort det bra i Allsvenskan och tänkte att ja, nu kommer jag spela här uppe i ligg-match. Då var jag plötsligt på bänken och då var liksom anledningen liksom att ja, han hade ingen anledning, sa han. Vilket jag ändå uppskattat att han kunde säga. Men att han sa att han ville ha experienced players på planen. Och det var liksom hans känsla. Och visst, det jag uppskattar att han berättade det till mig, men det kanske också sådana saker som ja, vägde in även yngre spelare som ja, har gjort det väldigt bra på träning och ja, framförallt träningen spelat så mycket under honoms tid, hans tid. Men ja, fick ta mycket skit och så här som jag tycker inte de borde få ta.
Om du ser till, ja, för det finns ju många historier som du själv sa i Expressen, att det finns många stories om den grabben, och jag menar, jag har ju hört många, jag menar, unga spelare som började gråta i omklädningsrummet. Hur reagerar man då som en mer etablerad spelare?
Nej, ja, det hände de killarna, de pratade jag liksom efteråt och bara liksom skit i han liksom, du har gjort det hur bra som helst, liksom han är på mig också, på andra också, Exxon var han också på mycket.
Exxon Binaco alltså?
Ja, yeah, det var liksom, liksom, man kunde liksom, ja men skrika mer på vissa liksom. Och oavsett, ja det var enklare att ta vissa än att gå på en äldre spelare.
Det låter lite som mobbing.
Det var enklare på yngre spelare som kanske inte har någon erfarenhet så här, så kanske det är hans stil alltid och annan kultur bakom sig. Så att jag blir kulturkrockar också. Men det är klart att kanske i Sverige kanske inte normalt att göra på det sättet att gå på yngre. Och, ja, de som kanske inte säger emot eller står upp. Och det är svårt, är du 17-18 år. En tränare står och skriker på dig att jag hotar mig att du ska liksom kanske inte få träna med A-laget liksom. Det, ja, det är inte bra. Det är det inte.
Hur såg han på skador och sjukdom och så när medicinska teamet kom och sa att någon spelare hade problem?
Ja, ska jag kan bara gå till mig själv. Att jag blev skadad andra året. Fick en stor inflammation i magpartiet. Hade gått på sådana här smärtstillande tag och tränat på. Det kändes bra. Men sen efter Marbella-lägret, vår träningsläge i Marbella inför Chelsea-matchen, tränade vi hårt där nere och en sista match mot Kiev mötte vi vid träningsmatch. Där jag spelade, det var en tuff match. Och sen så kommer hem och magen nere vid ljumskarna blev riktigt irriterad. Och jag kunde, ja, hade riktigt ont och kom och träning på måndagen och kan knappt jogga. Och då kan jag liksom, jag inte ens passa bollen. Och då sa jag till honom, jag måste nu gå av nu här. Det går inte mer. Och då blev han jättefundersam, vad hade jag gjort under helgen? Vad har jag gjort? Så sa jag, jag har inte gjort något. Jag har vilat liksom. Jag har fått där under helgen inflammation i magpartiet. Och sen ja, liksom trodde han liksom inte på mig. Jag trodde jag hade gjort någonting. Och då dagen efter, var vi inne en dag innan nu på tisdagen, då kom jag på kryckor, så ont fick jag och det blev inte alls bra, jag kunde inte gå, fick gå på kryckor och det gjorde riktigt ont, så folk blev chockade när de såg mig, vad har hänt med jag hade ramlat, alltså, nej, jag har fått den här infektionen i magen, jag vet inte vad som har hänt. Och då såg jag, tränade mig, men han sa liksom inget. Sen så går han ut på en presskonferens och säger att han inte vet vad som har hänt mig, och för han var frisk i fredags när vi lämnade Marbella, och nu är han inte frisk. Så att apparently inte han är redo till matchen mot Chelsea. Och så har han sett mig sitta på kryckor i omklädningsrummet och liksom gå ut och säga så för mig efter det. Man tappar respekt.
Vad pratade man med MFF-ledningen om det här?
Ja, så jag höll inte på att liksom så gå vidare och försökte liksom fokusera på mitt. Faktiskt, för att jag körde bara på. Men jag tyckte att efter det, så för min del, så var liksom bara att gå vidare och liksom inte fokusera så mycket på honom. Men det är, jag vet inte vad de andra har gått vidare och sagt. Men
du var tyst uppåt helt enkelt.
Ja, alltså jag snackade med andra killarna och sånt. Så det är man visste om mig som försik. Liksom.
Är du förvånad att det inte har blivit mer medialt uppmärksammat? För jag menar, det har ju kommit fram lite småbitar. Jag menar, Max Rosenberg hade ett citat i en lång intervju med Erik Niva. Tröstadsson sa i min podd, och du och Erdal Rakip berättade för Jonas Hansson på Fotbollskanalen om liksom... Är du förvånad att det inte blivit mer ändå?
Nej, jag tror journalister inte vågar skriva helt enkelt. Alltså. Jag tror det är det. Och att sen kanske inte spela heller vill gå ut och säga för mycket. Det är så jag själv har faktat sin tunga, för annars får man det i nacken sen också. Jag tror också en anledning att man kanske inte vill berätta allt och nämna för mycket detaljer och så vidare, för att det kanske, man själv får ta massa skit och så blir det en stor grej av det. Jag vet inte vad som kommer att bli av denna podden, men det är klart jag vet att jag får, man faktiskt vad man säger och så här, men det är klart att man vill också berätta vad som hände liksom, och så att det får man ju, ska man också kunna göra, kan jag tycka.
Om du ser till, du har haft flera tränare och dessutom då varit i Esbjerg, hur mycket den här typen av machoproblem finns i fotbollen, att liksom man biter ihop på något sätt, alla inser att det han håller på med är inte rimligt, men man biter ihop just för att rädda sitt kontrakt eller vad det nu må vara?
Det tror jag är jättevanligt, att man inte vill ha en dispyt med allt möjligt, media eller klubben när man spelar eller så här. Kanske inte. Vi måste ju ha en lön att stå på, så säger man exakt. Kanske vad man tycker och tänker. Här plötsligt så kanske en klubb skiter i en och tar en tack vare det. Det är säkert inte mycket värre saker i större klubbar och större händelser. Men att folk är väldigt tysta kanske, om man säger kanske i böcker senare i livet, att man berättar det då. När liksom, det är skitsamma, för då har man kanske gjort sina pengar och karriären över. Så då tror jag att fler öppnar upp sig senare, alltså så i karriären.
De lite mer erfarna spelarna, sa inte de emot, eller var det så att många av dem har varit ute i Europa och sett att så här är det bara?
Ja, blandning. Vissa så är det bara, vissa sa emot och så här. Och, både och liksom. Det var folk som liksom kunde stå upp och säga liksom saker de tyckte och tänkte. Men det är svårt, kanske en ung kille, jag tänker framförallt de yngre liksom, som lärlingar eller vad man nu är, eller inte så etablerad i laget och inte så kaxig kanske.
Så då kanske ändå inte så förvånad att Malmö FF köpte ut honom?
Nej, jag tror många liksom, ni som liksom följer ändå, säkert hört mycket. Och
absolut.
Man kanske kan,
vi är ju några som har skrivit lite om det, men det är klart att det dementeras ju alltid. Det är ju lite så i fotbollens värld att man vill gärna dementera och sen kan man berätta kanske lite efteråt.
Ja, ju men så är det som du säger. Men när ja, det blev ju så. Och, ja, det kanske var... Ja, det var bra. Bannan som kommit in nu är fantastisk och ger ett stort ansvar till spelarna och inte försöker styra så mycket utan eget ansvar och ta egna beslut på planen och lösa situationer och gav mig förtroende rätt snabbt och då som spelare växer jag i alla fall. Det är så jag fungerar och någon tränare tror på mig så tackar jag förtroendet. Och så liksom, ja, spela för honom och vill spela liksom och prestera och hjälpa både ja, laget, tränaren och mig själv.
Jon Dahl Thomasen jobbade ju med Åge Hareide i landslaget och du gillade ju Hareide. Finns det någonting av Hareide i Jon Dahl Thomasen?
Ja, danset är ändå lite raka kanske en svensk överlag. Men vad är Danmark lite? Det är ju ja, men, kanske lite tuffare kultur och raka liksom och säger ja, vad man tycker och tänker. Det kan liksom vara högt i taket utan att det behöver vara över gränsen eller så här. Jag har inte haft den super mycket. Det är snart en månad typ egentligen. Men ja, jag jättebra känsla och att vi, ja, vi spelar fin fotboll, skapar mycket chanser, vinner två boll snabbt och ja, just Åge och honom, ja, det är väl lite likheter, att det är liksom ett tydligt budskap skulle jag säga.
Ni jagar ju SM-guld, leder ju rätt rejält, dock hade ni ju lite svårt mot Elfsborg i seriefinalen tycker jag. Vad talar för att ni håller undan och ordnar det här SM-guldet?
Ja, så alltså, det alla man pratar runt omkring så är vi ju redan klart och så vidare, men när man väl är uppe i det så vi känner att det är långt ifrån klart. Vi vill bara komma in i en winning streak igen med att ta en 5-6 raka segrar, komma in i det flowet. Det är vårt mål och sen så kanske man kan är det klart helt plötsligt som man inte slappna av. Det vet jag själv 2017 att vi slappna av lite eller ja, man tappar poäng. Och helt plötsligt så var det liksom från ja, 11-12 poäng till 5-6. Alltså, och det kan gå snabbt åt det hållet också. Så det gäller att hålla upp fokus.
Du var ju med i U21-landslaget och spelade EM. Hur var det?
Det var väldigt kul. Väldigt kul. Liksom allt uppstående med fans alltså, och så vidare. Och spelade bara en match. Men det var en kul upplevelse och man går fram utan att spela ytterligare ett med Rolle som coach med 96-gänget, min egen ålder. Och där hade vi var egentligen förvarsade hela vägen in fram till Turkiet hemma där vi förlorade. Där vi ja, dominerade med förlorande då. Och sen så hemma mot Belgien var vi tvungna att vinna. Och ja, fick utvisning i första halvlek och jag förlorade 3-0. Och där den sved rätt hårt faktiskt för att ja, vi var nära ja, ett EM vill man gå till Italien, San Marino hade varit det så att nej, det sved och missade.
I det laget var ju du har ju spelat perioder både med Mattias Svanberg och Alexander Isak som ju bägge nu är med i A-landslaget. Du har ju faktiskt varit med på den där vinterturnén. Vad tänker du? Finns ens landslaget där som är en dröm?
Ja, absolut. Det finns det. Jag tror dock för att kunna komma dit så måste man ju komma utomlands till en större liga och få spela matcher hela tiden. Och vara redo när det blir en skada eller någon slutar landslaget och så vidare. Men nej, absolut. Det ser jag. Men om man håller i och fortsätter så tror jag det kan gå förr eller senare.
Du var ju nära Ryssland åtminstone enligt media delvis som jag läser till skillnad från dig då. Så var du ju på väg till Ryssland. Det blev ju ingenting. Var vill du gå om du ska gå iväg?
Ja du alltså jag hade ju optimalt England eller Tyskland. Hade varit kul att spela i Championship, Premier League, Zweite eller Bundesliga. Men jag är sjukt öppen, jag ska vara ärlig. Jag är sjukt sugen på att ja, prova en ny stad, prova ett nytt land, lära sig nytt språk och så vidare. Det hade också varit coolt att komma kanske vara ännu längre på kontinenten. Så att, jag är väldigt öppen vad man nu skulle om man skulle spela Malmö.
Jag vet inte om du har någon agent eller inte. Hur manövrerar du den världen som ju är lite speciell, där ju man kan ha en agent men så kommer det andra agenter med anbud och liknande. Hur manövrerar du den världen?
Ja, det är en djungel. Men jag har agent som liksom sköter det. Och jag har haft fasen som hjälpt mig ett långt tag och så vidare med... Han har ändå varit med lite i världen, varit sportchef, Trelleborg och så vidare. Så ändå skönt att ha någon som har varit med och förstår sig på. Så han har också hjälpt med en del kontrakt med Malmö. Men det är en djungel. Svårt för unga killar som inte har haft någon bakgrund inom det innan.
Om man ser till både Schweizer Bundesliga och Championship så verkar ju det vara nu en rätt bra väg in om man kanske ska ta sig upp. Jag menar, Joakim Nilsson och även Emil Forsberg gick ju till en Zweite-klubb en gång, och Sebastian Andersson.
Ja, absolut. Zweite går till ett Zweite-Bundesliga då också. Oskar Linnéer som gick till samma lag där Joakim Nilsson spelar. Och det är, om man kan få att välja sin framtid, så klart att det är gött att gå till en Zweite-Bundesliga och spela där en säsong och gå upp med dem. Eller i Championship, alltså göra den resan. Det är väl kanske den vägen man får gå numera om man ska gå till de största ligorna i världen.
Jag läste någon gammal intervju där du drömde om Bayern München, men det kanske du har gett upp.
You never know.
Om man ser till just att ta klivet ut, du har ett kontrakt som då löper ut 2021, det vill säga i vinterfönstret, så har du ett år kvar. Är kanske ett optimalt läge, eller?
Ja, jo. Jag förlängde där i vintras ju och stack på lån, och sen så nu har jag ett halvt år kvar. Så att jag är öppen. Alltså, jag har inte tänkt så mycket på situationen i nuläget, utan har gått och avsluta med ett guld och gå till Europa League. Och sen så ligger man en bra sits sen i vinter.
Har du bra snack med Daniel Andersson om det här och att du vet vad de ska ha betalt för det?
Nej, alltså, visst, jag har inte snackat så mycket om förlängning eller och plan och sånt här, utan att jag tror de också vill säga att jag kan prestera och hålla mig skadefri innan de kanske vill bestämma vad de ska göra med i framtiden.
Du läser ju ekonomi, gör du det fortfarande? Har varje fall läst ekonomi lite på distans, eller?
Ja, kurser. Mycket böcker och podcast om ekonomi och andra intressanta investeringar. Så det är en stor hobby.
Kan du då sätta ett värde på dig själv? Om du ska gå ut?
Mig själv? Ja, så högt som möjligt. Så jag hoppas jag har arbetat upp värdet nu under sommaren och hösten. Ingen aning, men det är coronatid också. Det är många aspekter som vägs in.
Ja, ska du iväg, ska du ha ett lågt pris?
Ja, vi får se. Men det är klart att desto längre kontrakt eller korta kontrakt du har kvar, eller du blir, så blir du mindre värd på marknaden. Faktiskt. Så att, vi får se helt enkelt det som händer.
Först ska guldet hem, eller him som det heter.
Ja, tredje guldet för mig om vi vinner i år. Och det har ju som ett mål inskrivet, så hoppas att det blir så det år. Det är dags.
Stort tack för att du ställde upp.
Ja, stort tack.
Podden är som vanligt producerad av Olle Junell Lindberg och klippt av Daniel Eriksson. Och vi vill gärna ha era synpunkter, tankar, idéer, önskemål eller er kritik. Enklast är att mejla mig olof.lund@tv4.se eller skriva till mig via sociala medier. Olof Lund i ett ord när det gäller Instagram och Twitter. Stort tack för den här veckan.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary. Not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.